Då vill jag sända de varmaste hälsningarna till er allesammans. Och så hoppas jag att jag också ska kunna vara med live i er grupp någon gång de kommande söndagarna här. Om det nu är så att vi kan fortsätta att samlas under de här förutsättningarna. Det kom ju ett besked alldeles nyligen här om nya rekommendationer att inte samlas mer än 50. Men i nuläget så förändrar ju inte det någonting för vår del. Vi har bön i frikyrkan varje onsdag kväll. Vi har UV-scout på fredagarna och sen så här på söndagarna så delar vi upp oss. Vi är för närvarande på 3 platser. Och vi försöker att vara följsamma. Vi försöker göra det bästa av den här situationen. Och jag hoppas verkligen att du vill prioritera gemenskapen i den mån det är möjligt för dig. Det är som jag tidigare har sagt att det finns berg som ska förvandlas till jämn mark. Och så finns det berg som ska bestigas. Det finns stormar som Jesus stillar. Och det finns stormar som Jesus tar oss igenom. Och oavsett vilken storm det är frågan om så är Jesus med oss. Han har lovat att vara med oss mitt i stormen. För 3 söndagar sedan så predikade ju Amos Makajola i frikyrkan. Och han predikade ifrån Markus 4 om när Jesus stillar stormen. Idag så har jag tänkt att vi ska läsa om en annan storm. Nämligen den som Paulus får uppleva och genomleva i Apostlagärningarna 27. Så har du din bibel där så får du gärna slå upp Apostlagärningarna, det 27 kapitlet. Apostlagärningarna 27. Just nu är det ju så att det går en storm över världen. Och vi tror ju att Gud är mäktig att förändra förhållanden i ett enda nu. Och Gud har verkligen min tillåtelse att gripa in mirakulöst. Men som jag kanske uppfattade så verkar det som att det här är en storm som vi ska ta oss igenom. Och Gud vill verkligen ta oss igenom den. Han vill beskydda oss. Han är med oss. Men han också kanske vill forma oss och fostra oss och att använda det som nu händer för att föra oss närmare honom. Bakgrunden till kapitel 27, det är ju den att Paulus han har avslutat sin tredje missionsresa. Och i kapitel 21 så beger han sig till Jerusalem. Väl medveten om att den helige ande har uppenbarat för honom att bojor och lidande väntar i stad efter stad. Och mycket riktigt så blir han gripen av judarna så fort han kommer till Jerusalem. Han blir anklagad, han blir ställd inför stora rådet och fängslad. Och han får sitta i fängelse under en lång period i Jerusalem. Han blir i och för sig förflyttad till Caesarea. Men under den här perioden, den här tiden, så blir han förhörd av flera olika högre instanser och uppsatta personer. Jag tänker Festus, Felix, kung Agrippa. Och du kan läsa om det här. Du kan läsa också om Paulus försvarstal. Det sträcker sig från kapitel 21 ända fram till kapitel 26 i Apostlagärningarna. Men slutligen så vädjar Paulus till kejsaren. Han vill få sitt mål prövat och avgjort av kejsaren i Rom. Och hans vädjan godkänns. Och det är den här resan till Rom som beskrivs och som vi läser om i kapitel 27. Och ett stycke in i kapitel 28. Och det är ett ganska långt stycke. Och min tanke är att jag ska dela upp det här stycket under 2 söndagar. Och jag hoppas att jag ska få nåden och kunna fortsätta nästa söndag. Ett hjälpmedel som skulle kunna ge lite mervärde nu åt vår läsning, det är om du samtidigt kan följa med på en karta. Det brukar kunna finnas sådana här kartor längst bak i våra biblar. Och det brukar vara kartor över Paulus missionsresor och även hans resa till Rom, Så du kanske kan hålla ett litet finger också där och så kan du följa med. För jag tänker att vi ska läsa ett litet stycke i taget. Och så ska jag kommentera det här lite kort, bit för bit. Så vi går in i bibeltexten. Vi läser ifrån Apostlagärningarna 27 och jag börjar i första versen. När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi kan stanna där och vi kan lägga märke till att Lukas, som är författare till Apostlagärningarna, han skriver vi. Och därför kan vi då förstå att han tillhör själva resesällskapet. Så det du nu får ta del av, det är en ögonvittnesskildring. Det är en primärkälla. Vi lyssnar till någon som har varit med om det här. Och Julius, han är officer och han får ansvaret för Paulus och några andra icke-namngivna fångar för att på ett säkert sätt ta dem till Rom. Vers 2. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium som skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och lade ut. Aristarkus, en makedonier från Thessalonike, var med oss. Och i vers 2 så får vi veta namnet på ytterligare en medresenär, Aristarkus. Aristarkus är från Thessalonike. Och har du några noter längst ner i din bibel så kan du se vissa parallellställen till den här versen. Och där i de parallellställen omnämns den Aristarkus. Vi går till vers 3. Dagen därpå lade vi till i Sidon. Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg. Redan efter en dag så når de alltså Sidon. Sidon är en stad som i Bibeln ofta omnämns tillsammans med Tyros, en annan stad. De ligger inte långt ifrån varandra, Tyros och Sidon. Jesus talar om de här två städerna många gånger i samma andetag. De är kuststäder och ligger i norra Israel upp mot Syrien vid Medelhavskusten. Och tydligen fanns det en församling i Sidon. Och Paulus han tillåts att besöka sina vänner här. Och det är ju fantastiskt. Just det här att vart vi än kommer på hela det här jordklotet så kan vi söka efter kristen gemenskap. Vi kan söka efter syskon. Vi har syskon över hela jorden. Vi är en stor familj. Och officeren Julius verkar ju vara en ganska schysst kille. För han tillåter Paulus att göra det här. Och det talar ju lite för att han hade ett visst förtroende för Paulus. Vi läser vidare. Vers 4. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppna havet längs kusten av Kiliken och Pamfylien och lade till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det. Efter det här uppehållet i Sidon går resan vidare och i Myra så byter man skepp. Det fanns ju inte passagerarfartyg på den här tiden utan de fick köpa plats så att säga på ett fartyg som fraktade gods eller i det här fallet förmodligen spannmål från Alexandria i Egypten och till Italien. Vers 7. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt och då vi knappt nådde fram till Knidos och vinden inte lät oss fortsätta seglade vi ner i lä av Kreta vid Salmone. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnarna, nära staden Lasea. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa: "Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust, inte bara av last och skepp utan också av våra liv." Men officeren Julius litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som vette mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern. Om ni nu kan följa med på kartan så ser ni att vi befinner oss alltså på Kreta. Eller vid Kreta. Och där står det att de lägger till vid Goda hamnarna. Men att det stället uppfattades inte tillräckligt bra. Och jag tänker så här när jag läser där att det, så är det ju med många människor faktiskt. Att många människor la en gång till vid Goda hamnarna. De beslutade sig en gång för att bli kristna, följa Jesus. Men så var det någonting som lockade dem därifrån, som lockade dem ut i världen. De frestades att tro att det fanns en bättre plats. De lämnade de goda hamnarna. De lämnade den kristna gemenskapen. De begav sig till ett annat ställe som kanske verkade mer spännande. Kanske rädda för att gå miste om någonting. Och så gick de på ett eller annat sätt rakt in i stormen. Och kanske kan vi också dra parallellen till vårt land Sverige. Som land betraktat så har vi lämnat de goda hamnarna. Vi har lämnat vår förankring i Gud för att söka efter någonting som vi tror ska vara bättre. Någonting som kanske tycks mer modernt och någonting som är mer förnuftigt. Och det här är ju vår bön, mina vänner, att både enskilda människor och vårt land som helhet återigen ska känna behov av att lägga till vid de goda hamnarna. Och här står det ju att fastedagen står det. Fastedagen var redan förbi och den fastedag egentligen, den enda fastedagen som var ålagd det judiska folket, det var den stora försoningsdagen som den kallades. Det var ju den dag då överste prästen gick in i det allra heligaste i templet eller i tabernaklet med blodet från en bock för att sona sina och folkets synder. Du vet, templet var ju uppdelat i förgård och i det heliga och i det allra heligaste. Och längst in i det allra heligaste så fanns ju arken. En liten låda, eller hur jag ska uttrycka det. Och i den lådan så fanns det ju saker. Det fanns ju manna, det här brödet som israeliterna fick att äta i öknen. Det var Arons grönskande stav, där fanns budtavlorna. Och på arken så fanns det ett lock, nådastolen. Och nådastolen tjänade som själva mötesplatsen mellan Gud och Guds folk. Och där stänkte då överste prästen blod för att en gång om året försona folkets och sina egna synder. Och samtidigt så var den här, den inträffade oftast i början av oktober på hösten och det utgjorde också som en tidsmarkör som talade om att det nu inte längre var lämpligt att vara ute till sjöss och segla till sjöss, för nu väntade de starka höststormarna. Och nu säger Paulus att han ser att den här resan kommer att gå på tok. Och hur han ser det, Det får vi inte veta. Men vi anar att det inte bara är på grund av hans resvana. Paulus var ju resvan, han hade varit ute i många resor, han hade seglat många gånger till sjöss. Utan vi anar att han säger det här på grund av sitt nära umgänge med Gud. Han har uppfattat det från Herren själv, att den här resan egentligen inte ska ske. Men så står det om Julius som hade ansvaret för Paulus, och förmodligen hade han sista ordet, att han lyssnade mer på skepparen och mer på styrmannen än han lyssnade på Paulus. Och det är ju givetvis inte fel att lyssna till dem som har kunskap och erfarenhet. Men så är det ännu bättre att lyssna till Guds röst och till Guds ord. Och det där är ju inte alltid lätt för oss heller. Ibland så kan vi uppleva det väldigt svårt att avgöra det. Och ibland så är det ju så att Gud utmanar oss genom att låta oss få gå i tro på hans ord istället bara för att göra det som verkar mest förnuftigt i alla lägen. Så utmanar Gud oss att ta ett steg i tro. Och att vi ska få märka att Gud verkligen är trofast och att hans ord är sant. Gud har gett oss förnuftet, vi ska inte på något sätt bortse från det, men ibland så utmanar Gud oss. Och när vi vågar så att säga gå på hans ord, när vi vågar och lita på att det han säger är sant och att han står vid sitt ord, så får vi ju ett större förtroende för honom. Vi känner att vi verkligen kan lita på Gud, att han är den han säger sig vara. Vi läser vidare ifrån vers 13. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Och när de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Nu läser vi hur stormen slår till med full kraft. Och de tappar helt enkelt kontrollen över situationen. Fartyget får driva. De slänger både last och utrustning i sjön och allt är nattsvart. Och vi brukar ju säga att det sista som överger en människa det är hoppet, och det är precis vad vi läser. Till sist förlorade vi till och med hoppet om räddning, skriver Lukas. Och han skriver vi. Han är själv med i den skaran som gjorde det. Jag tror vi kan föreställa oss paniken. Vi kan nog leva oss in i den här situationen, och det är ju ingenting vi önskar ska hända vare sig oss själva eller någon annan. Men ändå kan vi nog ana här, i alla fall när vi inte tvingas själva befinna oss mitt i stormen, att stormen inte bara behöver vara av ondo. Det kanske är så att vi ibland behöver förlora kontrollen. Det kanske är ibland så att vi behöver bli tvungna att bara lita på Gud. Överlämna oss i hans händer och säga till Gud, du får ta hand om det här nu. Du får ta hand om hela den här situationen. Och kanske är det så att stormar överlag får oss att kasta onödig barlast över bord, sånt som inte är till godo för vår vandring med Jesus. Jag tänker just nu på Hebreerbrevets författare som säger, jag tror det är 12:e kapitlet. Vi behöver inte slå upp det, men det står så här att låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Vi har ett lopp att löpa. Det är inte alltid lätt. Det är inte alltid jämn mark. I vissa tider kan det vara kraftig uppförsbacke. Det kan vara utmanande. Ja, det kan till och med vara så utmanande att vi inte klarar av att slutföra loppet om vi bär på en massa överflödig packning. Sånt där som vi själva har valt att lägga ner i ryggsäcken. Eller kanske sånt som andra har lagt ner där. Och som vi på något sätt inte alltid har förmågan att göra oss av med. Sånt som finns och tynger ner oss och som inte gagnar oss. Och det är så att stormar har en viss benägenhet att få oss att göra oss av med det där som är till hinder. Gud är ju god. Ja, han är så kärleksfull att han vill att vi ska kunna fullborda vårt lopp. Att vi ska orka fram. Att vi ska nå vårt mål, eller hur? Och många gånger är det ju så när vi ser tillbaka på stormar och sånt som har varit svårt i våra liv, så kan vi ändå ana att Gud på ett sätt hade ett finger med i spelet. Jesus var med oss. Och han tog oss igenom. Och han lät oss komma fram och så att säga ut på andra sidan med en större medvetenhet, med en större tilltro, med en större vila i Gud. Vi fortsätter att läsa från vers 21. Vi ska läsa fram till vers 26 och sen så ska vi avsluta för den här gången. Men vi läser vers 21. Ingen hade nu ätit på länge. Ni förstår. Jag vet inte hur du blir när du inte har ätit, men jag har en tendens att bli lite lätt irriterad och orkeslös och kanske man fattar lite sämre beslut och sådär. Men då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren. Och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det blir som han har sagt. Vi måste bara stranda på en ö. Nu träder Paulus fram. Och den här gången verkade faktiskt som de andra lyssnar. När det blåser som starkast, när hoppet har svikit, när ingen räddning verkar vara inom räckhåll, ja, då behöver en röst höras, en annan röst, en röst som kan ge hopp, som kan ge tröst, som kan ingjuta nytt mod. Och mina vänner, jag ber, Gud hjälpe oss att vi kan vara den rösten. Att vi som gemenskap kan få vara den rösten. Att vi kan få tala till människor i nöd. Det finns hopp. Man tycker nästan sig märka på Paulus lite av, ja. Jag tror kanske inte att det var med den attityden, men vi kan ana sådär, vad var det jag sa? Ni skulle ju ha gjort som jag sa. Då hade ni sluppit det här. Paulus påminner dem, han ger dem en liten hint om varför de nu befinner sig i den här situationen de befinner sig i. Men han stannar inte där, han stannar inte kvar, han skuldbelägger inte, han kommer inte med ett budskap om dom. Utan han, det som är det starkaste budskapet, det är evangelium, mina vänner. Okej, vi kan påtala att vi som land har lämnat Gud och vad vi har gjort och vilken väg vi har gått och så. Men det budskap som måste vara det främsta budskapet för oss, det måste vara evangelium. Det måste vara ett budskap som ingjuter mod, som förkunnar Guds godhet, som talar om en möjlig väg till räddning, som kommer med ett budskap som tänder hopp. Låt oss komma ihåg det också i de här tiderna. Och varje sammanhang, varje gudstjänst, varje husgrupp, varje samtal kan skatta sig lycklig om det där finns en sån röst i dessa tider som kan förmedla hopp, som ingjuter mod, som talar om en väg igenom och som mitt i stormen håller sig nykter, sansad. Och som faktiskt har lyssnat till rösten från himmelen. Inte bara lyssnat på corona-information utan gett sig tid att lyssna på himmelens Gud. Psalmisten han säger, jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Ja, min hjälp kommer från Herren. Som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Och Herren säger till Paulus, var inte rädd Paulus. Fartyget kommer att gå under. Men vare sig du eller de du har med dig ska mista livet. Ja, det kommer att bli materiella skador. Det kommer att bli konsekvenser. Men alla ska räddas. Och så säger Paulus, Gud har talat. Och jag litar på att hans ord är sant. Och nu är det som att Paulus har tagit över ledarskapet på båten. Det är han som är auktoriteten. Inte ens Julius verkar protestera. Paulus har blivit resesällskapets pastor. Du kanske inte känner dig bekväm med ordet pastor i den bemärkelsen. Men jag tror faktiskt att det här kan ske i de olika sammanhang som vi rör oss just nu. Att vi kan få vara den rösten. Att vi kan få tala till människor hopp. Tala evangelium. Tala om en väg till räddning. En väg till frälsning. Och jag tror faktiskt att den här tiden också kan göra att människor lyssnar. Så min fråga till er idag som sitter just nu och lyssnar på det här. Vad kan den här berättelsen lära dig? Vad kan den här berättelsen lära oss när det gäller hur vi ska hantera den storm vi nu är mitt inne i? Ska vi be tillsammans? Herre, jag ber om ditt beskydd. Jag ber om din nåd över oss alla. Jag ber att du ska leda oss dag för dag. Steg för steg. Jag ber för varje person som just nu tar emot det här budskapet. Jag ber att det budskapet ska vara evangelium. Att det ska vara ett glatt budskap. Att det ska vara ett uppmuntrande budskap in i våra hjärtan. Och att vi också just nu ska kunna ta emot det för som ett Guds ord. Som ingjuter mod och hopp för en framtid, Herre. Så jag prisar och ärar dig. Fader i himmelen, du är värd all ära. Vi tackar och lovar och prisar ditt namn. Och vi ber i Jesu namn. Amen. Önskar er allt gott. Var välsignade. Vi ses och vi hörs snart igen.